Rudolf Ravaillac av Bengt Bom. Utgiven av GOV Böcker. Uppläsare Lars Karlberg. Rudolf Ravaillac är en skälmhistoria i 26 akter. Handlingen utspelar sig i Mölle, syndens näste på 30-talet. Rudolf har rest dit för att plocka sig en fet gås. Hur hamnade vår huvudperson då i detta tillstånd? På samma sätt som många andra, blir svaret. Rudolf blev som barn inte älskad för den han var. Rudolf lärde sig tidigt att spela teater och spegla sig i andra människors ögon. Vid vuxen ålder är sanning för Rudolf den lögn som aldrig blir avslöjad. Han är en skrupelfri bedragare, och frågan som Parnassen snart måste ställa sig är om han också är en hänsynslös mördare. Kapitel 1. Så går han åter nedåt viken. Förgängligheten kan skönjas i den bleka ruggen, och villorna glor hålökt över sundet. Skjuter upp halsduken mot haken i det att han får syn på hotellet. Stannar till, varpå en mås störtar ur det blågrå intet. Den bredvingade skälmen gör en lov över vandraren och larmar vidare inåt land. I Strandvikens entré studerar besökaren den glasade anslagstavlan, även om man sett bilderna med randiga badgäster till leda. Finner receptionen som har lämnat den innanför hotellets dörrar. Den svängda ekdisken med sin patina. De nötta golvbrädorna. Beata Bengtsson skyndar från köksregionen för att presentera sig och önska gästen välkommen. Får vara lite överallt när det är lågsäsong. Walter Svärdström ställer ifrån sig väskan. Skulle behöva ett rum naturligtvis. Fröken registrerar ett långsmalt ansikte med skägg och glasögon. En mörk rock och en kubb. Tar sig in bakom disken. Enkelrum, säger hon, för att få det bekräftat. Blossar bakom lingula draperier, som fästs hjälpligt med de enklaste av metallspännen. Slår i liggaren och frågar hur länge herr Strömlund tänker stanna. Svärdström, rättar gästen, och meddelar att 3 dagar nog ska räcka. Frökens blick dras oavlåtligt till fläcken på herrns rockslag. Jag är ornitolog, förklarar den resliga gästen. Mölles fåglar är inte så väl uppfostrade, ler fröken, har man fått erfara. Under inskrivningsrutinerna låter Svärdström berätta att han känt fru Alenius, beklagar innerligt det som hänt. Det hölls en minnesstund i onsdags, mumlar fröken. Om den visste jag inget, svarar gästen. De församlade kunde räknas på handens fingrar, konstaterar fröken. Hon frågar här om man känner till utsiktsplatsen, den ovanför hotellet. Det var därifrån blommorna hade kastats. Fanns ingen annan råd. Bränningarna hade tagit kroppen ut i sundet. Gästen ska svara när det plingar från ytterdörren. Hotellets servitör passerar lobbyn. Noterar den inskrivne med en nick och försvinner inåt matsalen. Herr Svärdström lutar sig över disken, viskande. Bli inte rädd. Jag vill inget otillständigt. Kom till mitt rum så fort hon får tillfälle. Jag har något att säga, Beata. Rummet luktar cigarr och parfym. Mitt emot dörren finns ett fönster. Ovanför fönstret en mässingsstång, från vilken en spetsgardin faller i skira vågor. Juteväven syns på sina ställen i rummets vinröda matta. Klubbfåtöljerna är punschfläckade och det runda bordet bär brännmärken. Den nyanlände sitter på sängens lejongula överkast, betraktande Gustav V bakom glas och ram, när det knackar på dörren. Gästen stryker sig över skägget, känner på glasögonskalmen och går och öppnar. Det lindrar inte frökens oro att herr Svärdström kisar bortåt korridoren innan han släpper in henne. Och han låser om dem så fort hon kommit in på rummet. Den mystiske gästen gör en gest mot en av fåtöljerna, sätter sig själv mitt emot fröken, tar av sig glasögonen, drar av sig skägget. Fröken Bengtsson sätter händerna.